På grund av att det är bönevecka så kommer soffrummet ner på fikat att vara lite annorlunda. Ni kan gärna kika in där och bli inspirerade förhoppningsvis att vara med på bönen. Men där kan man kanske inte idag sitta och dricka kaffe precis. Ingen kan leva utan vänner, säger man ibland. Och därmed så uttrycker man det livsviktiga behovet av vänskapsrelationer. Vi läser bland annat om det i en mycket fin berättelse om David och Jonatan i Gamla testamentet. Det står att David fick Jonatan lika kär som sitt eget liv. Och de instiftade ett vänskapsförbund med varandra som höll genom hela livet, genom många svårigheter som de gick igenom. Nattvarden som vi snart ska fira här idag bär på en oerhörd förkunnelse. Nattvarden säger nämligen att man kan bli vän, inte bara med människor utan med Gud. Och det har kostat högsta tänkbara pris att etablera den vänskapen, nämligen Guds sons egen död som nattvarden förkunnar. En del av er har hört det här förut, men jag tycker berättelsen är så en så bra illustration på Guds nåd. När jag var i Etiopien så samarbetade vi med Pelle Hörnmark, han är nu pastor i Jönköping. Han var med om en mycket obehaglig händelse. Ni vet, på Afrikas vägar så springer inte bara åsnor och getter och kor och får och allt möjligt annat, utan också människor. Och han kom körande ner mot södra Etiopien och plötsligt så springer två pojkar ut i vägen, omöjligt för honom att hinna stanna. Vilket man förväntar sig, eftersom man inte känner till hur bilar fungerar, man förväntar sig att man kunna stanna på en sekund. Så det är alltid förarens fel om någon blir påkörd. Pelle stannade för att utreda det här. Men som tur var så kom det en bil alldeles efter honom och ryckte in honom i bilen. Annars hade han blivit mobbad till döds, mycket troligt, av byns invånare. Och han togs till nästa by där man sökte upp polisen och satte in honom i häktet för att skydda honom för de som ville utverka blodshämnd. Så åkte man tillbaka till den här byn och försökte att åstadkomma någon slags förståelse för det som hade hänt, men det gick inte. Och vi missionärskollegor sa till honom: det här är ingenting som du ska känna dåligt samvete för. Du kunde inte hjälpa det. Det var en olyckshändelse. Men det är klart, han gjorde ändå. Det måste ju kännas hemskt att veta att man har orsakat en annan människas liv eller död. Så att med hjälp av några som kunde det språket gick han in i stammen och bara för att träffa den byns äldste och ledare. Och frågade om det fanns något sätt som han kunde gottgöra den här skadan på. Genom att betala någonting kanske. Men det fanns ingen väg i världen som han skulle kunna på något sätt gottgöra för den skadan som hade skett. De hade förlorat sin egen son. Däremot fanns det en annan sak som skulle kunna åstadkommas. Och det var om han kom tillbaka till byn. Alltså en väg till försoning i alla fall. Om du kommer tillbaka med en get. Och vi får slakta den geten. Och hälla ut blodet på marken. Och sen ska du gå barfota genom det blodet. Och på andra sidan så står kvinnorna med honungsvatten i munnen och spottar ut detta på dig som ett tecken på att du är försonad. Och sen ska du ta av dig dina vanliga kläder och du ska sätta på dig en vit klädnad. Och sen ska du komma hem till den familj som har förlorat sin son genom bilolyckan. Och så ska du betraktas som deras egen son. Och du ska få äta av deras bästa mat. Kan du tänka dig? Var kommer denna fascinerande idé ifrån? Att genom ett djur som blir slaktat och blodet som renar, försoning skulle kunna åstadkommas. Så han inte bara blev vän med familjen igen. Han blev till och med betraktad som en son i familjen. Och han och hans fru är varmt välkomna dit varje gång de är tillbaka till Etiopien. Och de försöker bjuda på det bästa de har. Det är inte så märkvärdigt, men i alla fall deras sätt att visa honom sin heder som sin egen son. Detta är vad Bibelns stora drama egentligen handlar om. Hur vilsna, skuldsatta söner och döttrar kommer tillbaka hem, blir förlåtna, blir försonade från en skuld som de alls inte hade möjlighet att gottgöra själva, och blir vänner med Gud igen. Inte bara vänner, blir medlemmar i Guds familj. Hela Bibelns syfte är att du ska bli vän med Gud. Vi är nämligen skapade för vänskap, inte ovänskap. Inte för konflikter, inte för osämja, inte för det som sliter människor emellan. Ingen mår bra av störda relationer. Ingen mår bra av det. Om någon sårat oss och behandlat oss illa, så kan det naturligtvis vara så att vi reagerar med bitterhet och hårdhet och tycker oss ha rätt att göra så. Men vi mår inte bra av det. Ingen mår bra av det. Inte varken till kropp eller själ. Bibelns stora tema är hur den förlorade vänskapen med Gud ska kunna återvinnas för att vi ska må bra igen. Hur man blir vän med Gud. Gud skapade människan till sin avbild, så lika honom själv att en förtrolig gemenskap mellan Gud och människa kunde upprätthållas. Och det var en relation som kännetecknades av godhet och oskuldsfullhet och renhet och utveckling. Och det fanns ingen misstro i relationen mellan människa och Gud. Det fanns inga dolda motiv. Det rådde någon slags glädjefull, spontan öppenhet och förtrolighet. Tills den dag människan valde att misstro Gud och Guds avsikter. Förledd därtill av den store ovännen. Som redan valt att göra sitt uppror emot Gud och Guds goda ordning. Och som med ont öga såg på att en god relation höll på att utvecklas mellan människa och Gud. Och i sin upproriskhet ville denne onde vän få även människan att bli Guds ovän. Och tillvägagångssättet kan vi läsa om i första Mosebok 3. Jag menar Bibelns mest tragiska kapitel. Där människan valde att misstro Guds avsikter och bryta mot hans uttalade vilja. Och anse att han inte längre var värd hennes lojalitet. Den dagen raserades vänskapen med Gud. Och i det tillståndet befinner sig mänskligheten i stort. När Herren Gud den dagen, som det står, kom vandrande genom lustgården för att möta människan igen, så fanns hon inte längre där på sin mötesplats. Hon var pinsamt medveten om att hon inte längre kunde möta Gud som en vän. Allt var raserat. Öppenheten och förtroligheten var inte längre där. Och den oskuldsfulla glädjen var så som bortblåst av en kylig vind. Och ett främlingskapets kyla började sprida sig och gripa om sig. Lustgården förvandlades från att ha varit en mötesplats till att bli ett gömställe. Och om det nu kan sägas om Gud att hans steg var tunga den dagen, så var de det. När människans vänskap med Gud bröt samman, så fick det ödesdigra konsekvenser, inte bara mellan Gud och människa, utan också mellan människa och människa. Och Adam skyller på kvinnan som Gud hade gett honom. Och kvinnan skyller på ormen som förledde henne. Och ansvaret försöker man avbörda sig och smita ifrån. Ingen kan längre liksom se Gud i ögonen. Kain mördar sin bror Abel. Och hela jorden börjar uppfyllas med våld, mellanmänskliga konflikter. Människan ifrågasatte Guds godhet och raserade hela grunden för fortsatt vänskap med Gud. Guds heliga majestät hade kränkts. Guds godhet hade ifrågasatts. Och människan menade sig vara sig själv nog. Vi behöver ingen Gud. Och det var med en blandning av både vrede och sorg som Gud den dagen går in i lustgården och säger: var är du? Till människan. Vrede över synden som hade åstadkommit denna skilsmässa. att människan nu gömmer sig för Gud. Och sorg över vänskapens sammanbrott. Men redan på syndafallets dag gav Gud löfte om en dag när ovänskapens makt skulle brytas. Och vänskapen med Gud och människa skulle kunna återupprättas igen. Men för detta krävdes en medlare av aldrig skådat slag. Vi vet väl vad en medlare vanligtvis innebär. Det gäller att förstå orden. Annars kan det bli för han som skulle konfirmera sig. Och gick till prästen och sa, jag är inte konfirmerad. Han skulle säga, jag är inte konfirmerad. Men han sa, jag är inte kremerad. Och det var ju lite, jag ser det, så prästen. Han fick bli konfirmerad ändå, tror jag. I alla fall, medlare. Vanligtvis ser vi ju i tidningarna ibland att man får kalla in arbetsmarknadens parter är oeniga för att åstadkomma någon slags kompromisslösning där båda kan vara överens. När Israel och Egypten låg i krig med varandra så trädde president Jimmy Carter på den tiden in och agerade medlare mellan Egypten och Israel och ett fredsavtal slöts. Men för att vara medlare mellan människa och Gud så krävs helt andra kvaliteter än mänskliga ledare eller medlare. Det krävdes någon som både kunde representera en helig Gud och ett fallet människosläkte samtidigt. Och för detta behövdes alltså någon som samtidigt var både Gud och människa. Någon som på ett verkligt sätt kunde representera oss människor som hade förfelat oss mot Gud. Men som själv inte stod i behov av försoning. Men som frivilligt kunde ställa sig där i vårt ställe liksom. Mellan oss och Gud. Och åstadkomma försoning för oss inför en helig Gud. Detta är precis vad nattvardsbordet säger oss. Det förkunnar att Gud är en. Han är vår frälsare. Och han vill att alla människor, alla som är här i kyrkan idag, ska bli frälsta, om man nu inte redan är det. Och komma till insikt om sanningen. Och därför så finns det en medlare som kan åstadkomma denna försoning. Gud är en. Och en är medlare. Endast en är medlare mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla. Vi lever i en tid då narcissismen och självfixeringen härskar. Och det är nog så att vi väldigt lätt intar en ganska förmäten bild av oss själva i relation till Gud. Vilket också beror på att vi kanske har en reducerad uppfattning om vem Gud är. Vi kanske säger, varför skulle jag behöva någon medlare? Är det inte Guds jobb att förlåta? Vi människor kan ju förgås mot varandra. Och vi kan säga förlåt till varandra. Utan att behöva någon medlare. Så varför skulle Gud inte kunna göra likadant som vi gör? Han älskar oss ju, eller hur? En sån hållning avslöjar hur lite vi har förstått av syndens allvar som ett uppror emot Gud. Gud är inte en kompis som vi råkar trampa lite grann på tårna och som därför lätt borde kunna se mellan fingrarna på vårat misstag och liksom låta det vara och förlåta det. Varje synd är en kränkning av Guds heliga majestät och ett självcentrerat uppror mot Guds herravälde, mot honom som är universums skapare och herre. Det är ett sätt att underkänna Guds lagar. Det är ett sätt att visa att han inte är värd vår fulla lojalitet. Vi gör som vi vill. Och vår bristande insikt om Guds helighet och syndens allvar reducerar vår syn på värdet av nattvarden och på värdet av Jesu Kristi kors. Korset blir nästan onödigt. Varför skulle vi behöva en medlare som dör för oss? Människan befinner sig nämligen inte av naturen i ett rätt förhållande till Gud. Det står att köttets gärningar, den egoistiska människans gärningar, är i fiendskap mot Gud. Och Gud säger, alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Vi vill ogärna höra en sådan beskrivning om oss själva. Vi vill hellre tro att Gud tycker väl att jag är okej. Gud har skyldighet att förlåta mig om jag gör något fel. Men Gud har ingen skyldighet alls att förlåta någon. Men det är först när vi inser syndens allvar och djup som en kränkning emot en helig Gud, som korset blir till goda nyheter för oss. Det är först då som vi inser att vi behöver ju faktiskt en frälsare. Vi kan inte betala den här skulden själva. Vi kan inte göra det ogjort, det som är gjort. Vi behöver någon som sonar oss, som uppträder som medlare och vår räkning skapar försoning med Gud. Och i ingen annan religion finns det en Gud som har blivit människa för vår skull på det sättet. I ingen annan religion finns det en Gud som har tagit sig an ditt och mitt tillstånd av synd och skuld. En är medlaren. I ingen annan religion finns det någon medlare. Det finns inte olika slags medlare heller för olika grupper av människor. Det finns bara en medlare för alla människor, till ingen annan medlare bär Jesu Kristi kvalifikationer i egenskap av att vara både Gud och människa samtidigt, förenade i en person. Buddha kunde därför inte åstadkomma försoning. Han kunde åstadkomma en vishetslära. Mohammed kunde inte det heller, till både Mohammed och Buddha och alla andra religionsinstiftare var själva människor behäftade med svaghet som inte kunde träda in i en medlargärning och representera både en helig Gud och ett fallet människosläkte. Inga präster i historien kunde det. Inga helgon någonsin, hur mycket du beder till dem. Ingen Maria, jungfru. Inte ens den heligaste och förnämsta av alla himmelens änglar. Endast Jesus, Guds son. Och han gjorde det. Halleluja. Korsets dårskap är förödmjukande för den mänskliga stoltheten. Varför skulle jag behöva ett kors? Att någon dör för mig. Men det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, som inser sitt behov, som vill bli vän med Gud igen. Där är vägen. Jag är vägen, sa Jesus. Sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det är goda nyheter. Den kände japanske kristne ledaren Kagawa, som vuxit upp i Japan med både shintoismen och buddhismen och konfucianismen som de förhärskande religionerna i det samhället, säger följande: jag är tacksam för shintoismen, för buddhismen och konfucianismen. Jag har fått mycket ut av dessa religioner. Har de tre religionerna fullständigt misslyckats att möta mitt hjärtas djupaste behov? Jag var en pilgrim som vandrade en lång oändlig väg och jag var trött och mina fötter ömmade. Jag vandrade genom en mörk och hemsk värld och det var tätt mellan tragedierna. Buddhismen undervisade mig om stort medlidande. Men vem har från tidens begynnelse sagt: detta är mitt blod som är utgjutet för er, förbundsblodet, utgjutet till syndernas förlåtelse? Ingen annan har sagt det. Ingen annan har sagt: mina barn, har ni någonting att äta? Ingen annan har sagt: kom till mig, ni alla som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er ro. Så har ingen annan talat. Han har ställt sig mellan människa och Gud I egenskap av Guds son kallar han oss till Gud. Och i egenskap av människa, en av oss, så tar han vår skuld på sig och försonar den så att vi kan gå rena fram inför Gud. Jesus kom inte in i bilden som en tredje part, som oftast är fallet när två parter i konflikt med varandra ska försonas eller hitta en kompromisslösning. Jesus kommer inte in som en tredje part. Han inte bara företräder den sårade parten, liksom. Han är själv den sårade parten. Gud alltså. Han företräder den sårade parten. Han själv är den sårade parten. Och i sin medlargärning åstadkommer han ingen kompromisslösning. Det är så att säga, både Gud och människa kan vara överens. Det var en bra kompromiss. Vi sänker ribban lite grann. Vi gör inte lagen så krävande så att åtminstone några karaktärsfasta människor ska kunna klara sig. Nej, då vore det inte längre nåd. Men Gud ville att allt skulle vara av bara nåd. Annars skulle han förneka sin egen helighet. Om hela världen stod det där med skuld inför Gud. Och om vi också arbetade både natt och dag för att avbetala skulden, om så skulle vara möjligt, så skulle vi ändå inte lyckas. Vi behöver Kristi medlargärning. Den är helt unik i historien. Vet om det. Den är helt unik i den mänskliga historien. I egenskap av människa underställer han sig lagens krav och godkänner den. Den är sann. Din vilja och Gud är god och helig och jag uträttar den. Över honom vilade ingen fördömelse utifrån lagens anklagelse. Men över människosläktet låg den. Men han tog den anklagelsen. Han tog den skulden och bar konsekvenserna av den. Din och min synd och skuld, det som förhindrade att vi blev vänner med Gud, det undanröjer han genom korset. Han gav sitt liv till lösen för oss alla. Han betalade hela skulden. Du kan bli helt ren, helt utan skuld, få allt förlåtet på grund av att han har erlagt den lösesumma som är dyrbarare än någonting annat som finns. Jesu Kristi blod, inte guld eller silver kunde åstadkomma det, endast Jesu Kristi rena blod. Du vet, när en kidnappare kidnappar någon, som vi läser om i tidningarna ibland, och håller dem i fångenskap, så kräver de ofta en ganska stor lösesumma för att den fångne ska återbördas till frihet. Det är nästan lite grann den bilden som framträder här. Jesus betalade en lösensumma för oss, för att vi skulle bli fria ifrån syndens träldom och fångenskap. Och han säger, nu är ni fria. Fria att vara vänner med Gud. Ingen fördömelse finns över dem som är i Kristus. Han gav sitt liv till lösen för oss. I sin kärlek tar han på sig hela skadan. Allt vad vi hade förfelat, konsekvensen av det tar han på sig. Och nu kan alltså Gud, fortfarande helig, bevisa syndare som dig och mig gränslös nåd. Gränslös nåd. Finns ingen gräns för Guds nåd. Spelar ingen roll vad du har gjort eller hur du nu känner dig. Där finns bara nåd på grund av den lösen som Jesus har erlagt. Han var sänd av barmhärtighetens Gud för att åstadkomma denna försoning. Gud bevisar sin kärlek till dig och mig där i att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Medan vi ännu höll på att gå våra egna vägar, så kommer Gud och tar första steget till försoning och räcker ut sin hand och erbjuder vänskap. Det var inte vi som började söka Gud. Vi gömde oss för honom. Det var han som började söka oss. Det var inte vi som utsåg en representant att träda fram och föra vår talan inför Gud. Det var Gud som tog hela initiativet. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig genom Kristus. Han gick inte halva vägen och förväntade sig att vi skulle liksom gå andra halvan. Han själv gick hela vägen till korset. medan vi ännu var i full färd med att gå våra egna vägar. Och när kampen var över mitt i långfredagsmörkret, så utropar han: det är fullbordat, och sänker sitt huvud och dör. Det var då, där mitt i långfredagsmörkret, som själva fiendeskapens rot fick sin dödsstöt och vänskap med Gud plötsligt kunde upprättas. Den stund då Gud liksom med osynliga händer rev sönder förlåten in till det allra heligaste i templet och markerade: nu är vägen öppen ända fram till en helig Gud. Så kan vi, som Hebreerbrevet triumferande utropar, så kan vi tack vare Jesu blod frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg genom förlåten som han har invigt åt oss. Det finns ingen sådan motsvarighet någonstans. Vi kan bli vänner med Gud, och den segern firar vi varje gång vi lyfter nattvardskalken, som vi snart ska göra, och säga: detta är det nya förbundet, vänskapsförbundet med i Kristi blod. Vi har blivit vänner med Gud. Det är därför vi är här som familj, som Guds söner och döttrar. Vi är försonade med Gud. Vi som var hans fiender är nu hans vänner. Och inte den dagen han återkommer, som också nattvarden förkunnar, vi förkunnar hans död, försoningsdöd, till dess han kommer, så har vi uppdraget som församling att uppträda som försoningens ambassadörer. Vi har världshistoriens skönaste budskap att förmedla. Vi kan säga till vilken människa som helst: du kan bli vän med Gud, vet du det? Och för att lite underlätta kontakten med människor i samtalet, så tror jag att jag har börjat undvika att säga, som man säger ibland: tror du på Gud? Hoppa över det och säg istället: är du vän med Gud? Och de nästan glömmer bort att de inte tror på Gud. Och så plötsligt kommer frågan: är du vän med Gud? Alltså, kan man bli vän med Gud? Ja visst. Och så kan berättelsen om Jesus komma in. Det finns en bok som heter Fredsbarnet. Jag slutar med att berätta hur det gick till. I detta stamfolk på Nya Guinea, som ännu på 1960-talet var huvudjägare och människoätare. Speciellt så gjorde man naturligtvis med sina fiender. Hos det här folket så ansågs sveket vara högsta dygden. Man ansåg det väldigt beundransvärt om man först lyckades göda sitt offer med vänskap, alltså lura någon att man var hennes eller hans vän, och sedan svekfullt mörda, döda. Men när den här stammen blev Jesu vänner, så upphörde hela det här synsättet, och fredliga förhållanden inträdde mellan stamfolken där på Papua Nya Guinea. Det är nämligen så att den som träffas av Guds försoning kan själv inte längre leva i fiendeskap med andra människor. För då förnekar hon sin egen försoning. Behöver du försonas med någon? Behöver du ge förlåtelse till någon som har sårat dig? Acceptera och godta varandra så som Kristus till Guds ära har godtagit dig. Och förlåt varandra liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Hur skulle vi annars kunna fira nattvarden? Det är en glädje högtid att fira. Och försoningens slutliga seger heter nya himlar och ny jord. Då vi som en gång var hans rebeller slutligen ska falla ner inför tronen och tillbedja. Man kan tycka att ibland så skryter människor lite grann. Det är väldigt drygt att höra på det. Men jag har träffat de människorna som skryter att de är bekanta med någon kändis. Eller de har varit i närheten av någon kändis. Oj. Till och med säga att de är vän med någon som är väldigt känd. Och man förväntas vara mycket imponerad. Då kan jag kontra: han som håller alla världens hav i sin hand, som bor i en liten vattendroppe, han är min vän. Han som för stjärnevärldens alla galaxer fram där uppe i räknade hopar. Håll namn på varenda en. Han är min vän. Jag känner honom. Han som utspänder och mäter hela universum med sina utspända fingrar. Han är min vän. Han som håller hela världshistoriens öde i sina händer och som kommer att ha sista ordet en gång när allting annat är över och alla kändisar är försvunna från scenen. Han är min vän. Honom för vilken alla knän en gång ska böjas och alla tungor ge sitt erkännande till. Han är min vän. Honom böjer jag gärna mina knän för redan idag. Detta är vad korset har åstadkommit. Detta är vad vi med glädje och bävan firar varje gång vi samlas omkring Herrens bord, så också idag. Om du inte är vän med Gud, så kan du få bli det idag. Låt oss bedja. Och när vi nu är stilla i bön, så vill jag fråga dig, vem du än är som är här i kyrkan idag, äger du ett vänskapsförhållande med Gud? Är han din vän? Eller ligger det någonting emellan dig och Gud? Du kan få bli Guds vän idag genom att inbjuda Herren Jesus Kristus i ditt liv. Han som har förlåtit och burit allt för din skull. Herre, nu ber jag för oss som är samlade här att inse storheten i Jesu Kristi död och försoning. Att detta är vad som åstadkommer möjligheten att bli vän med universums skapare och Herre. Jesus Kristus, jag ber att du ska komma in i någon människas liv idag. Kanske för första gången. Börja etablera en vänskap, ett förtroligt förhållande. En kärlek som förändrar livet. Vi prisar och lovar ditt heliga och heliga namn.